Det kapitalistiska manifestet till den fria marknadens försvar i en allt mer ojämlik, kinesisk och uppvärmd värld. Förord. Vart tog ni vägen, Reagan och Thatcher? Citat. Det är ingen som är särskilt sugen på globalisering nu, utom möjligen Johan Norberg. Po Tidholm, Spanarna i P1, 29 maj 2020. För 20 år sedan skrev jag en bok till försvar för den globala kapitalismen. Det hade jag aldrig trott att jag skulle göra. Kapitalism, trodde jag, betydde giriga monopolister och mäktiga godsherrar. Tills jag började studera världen och insåg att det var i de minst marknadsbaserade samhällena som sådana eliter hade den största makten, skyddade från medborgarnas fria val. Det var paradoxalt nog kapitalismen, i form av fria marknader och fria avtal baserad på privat ägande, som störtade dem från piedestalerna. Kapitalism har vi ju inte för att kapitalister alltid beter sig väl. Då hade vi kunnat ge dem monopol, utan för att de ofta inte gör det om de inte måste. Och det är valfrihet och konkurrens som gör att de måste. Marx och Engels hade rätt när de i det kommunistiska manifestet observerade att fria marknader på kort tid skapat större välstånd och mer teknisk innovation än alla föregående generationer tillsammans. Och med oändligt förbättrade kommunikationer och billiga varupriser hade de rivit ner feodala strukturer och nationell inskränkthet. Marx och Engels insåg mycket bättre än många idag att frihandeln är en formidabel progressiv kraft. Tyvärr var de inte tillräckligt dialektiskt sinnade för att förstå att kommunismen var en reaktionär motkraft som skulle föra samhällen tillbaka till en slags elektrifierad feodalism. Ett och ett halvt århundrade senare gjorde världskapitalismen det möjligt för allt fler människor att frigöra sig från de lokala herremännen och monopolen. Framväxande marknader gav dem möjligheten att för första gången välja, köpslå och säga nej. Frihandeln gav dem billigare varor, ny teknik och tillgång till marknader. Det lyfte miljoner och åter miljoner ur hunger och armod. För 20 år sedan skrev jag därför till världskapitalismens försvar. Hädanefter förkortat TVF. Till försvar, då den vid millennieskiftet stod under hårt angrepp. En internationell antikapitalistisk rörelse ville att staten skulle ta mer kontroll över ekonomin med ett batteri av tullar, regleringar och skatter. Väldiga manifestationer ägde rum mot världshandelsorganisationen WTO:s förhandlingar om öppnare marknader. Frihandel, utländska investeringar och multinationella bolag anklagades för att göra de fattiga fattigare. Attack, en fransk vänsterprotektionistisk grupp, spred sig snabbt över hela Europa. Jag såg dem som en reaktionär motkraft som skulle beröva fattiga samhällen de friheter de just börjat ta sig. Även Sverige smittades. Statsminister Göran Persson hyllade attackrörelsen offentligt och i ett pressmeddelande förkunnade Miljöpartiets språkrör Lotta Nilsson Hedström stolt att hon anslutit sig till antiglobaliseringsrörelsen. Medierna talade om att protesterna höll på att leda till ett nytt 68 där kapitalism och företagande generellt angreps. En av dess ledare förklarade att det som samlade rörelsen var en kamp mot liberalismen. På den tiden jobbade jag på Timbro med frihandelsfrågor och det kändes som att vi arbetade i hopplöst underläge. Jag flängde mellan tv-soffor och skolaulor och bibliotek tillsammans med vapendragare som Fredrik Eriksson och Mauricio Rojas för att ta debatten med socialisterna och protektionisterna som tycktes vara överallt. I mild desperation över att dygnets timmar inte tycktes räcka till kom Mattias Bengtsson, då vd för Timbro, fram till att jag borde sammanställa argumenten mot globaliseringskritiken i en bok. Det blev TVF, publicerad 2001. En bok om att den globala rättvisan kräver mer kapitalism, inte mindre. Timing is everything, och trots att jag främst sammanfattade andras forskning och argument blev boken närmast en explosiv framgång. Inte för att alla uppskattade den. Vänsterdebattören Björn Elmbrandt anklagade mig för att vara en intellektuell stenkastare. Vänsterpartisten Ali Esbati skrev att boken var pseudovetenskaplig prosa beställd av makten. Medan makten, i form av myndighetspublikationen Omvärlden, tyckte så illa om mitt budskap att den publicerade två arga recensioner.